detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan ska slutet komma. Här så säger Jesus att evangeliet ska gå till hur många?
Hela världen.
Hela världen, eller hur? Varenda folk, varenda folkgrupp, varenda människa ska få höra om evangeliet. Och inte nog med att det bara är evangeliet i en allmän betydelse, utan faktum är att i Uppenbarelseboken 14 och vers 6 så står det att de tre änglarnas budskap förkunnas för de som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag. Så det är inte bara evangeliet i en allmän betydelse, men evangeliet i ljuset utav de tre änglarnas budskap. Och man får läsa de här tre änglarna vad de säger, om man inte är bekant med det. Men det budskap som Gud har gett till som Adventistsamfundet predikar, är det budskap som behöver gå ut till hela världen innan slutet ska komma. Och när vi förstår det, då kanske vi känner oss missmodiga. Vi kanske känner, hur i all världen ska det kunna ske? Jag menar, vi är så liten grupp människor. Hur ska det här budskapet kunna spridas till hela världen? Ja, för att trösta oss så kan vi titta tillbaka på den tidiga kyrkan. Om ni kollar i Kolosserbrevet kapitel 1 och vers 23 så finner vi en fascinerande vers. Om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Paulus pratar om evangeliet, och vad säger han? Hur mycket har det predikats för? Kanske det står annorlunda i er översättning. I min så står det att det har predikats för allt skapat under himlen. Evangeliet gick till hela världen under Paulus tid. Och hur var det möjligt för evangeliet att gå till hela världen? Du hade 12 personer. Hade de internet på den tiden? Hade de tv? Hade de här tekniken som finns? Nej, de hade inte det. Ändå gick evangeliet under Paulus tid till hela världen. Hur var det möjligt? Det var möjligt genom något som kallades för den helige andes utgjutande. Den helige andes kraft, så var det möjligt. De fick del av det tidiga regnet, kallar man det för. Och vad innebär det då? Ja, i Gamla testamentet så var det alltid så att det var bönder som odlade. Och för att kunna odla så behövde de regn förstås. Det var varmt där nere i Israel. Och speciellt så var det två regnperioder. En på våren och en på hösten. Och de kallade det ena, jag tror det var höstregnet som var det tidiga regnet. Och sen vårregnet var det sena regnet som skulle göra att skörden mognade. Så det som hände var att när bönderna sådde ut utsädet, så kom det ett tidigt regn som gjorde att det kunde gro, det kunde slå rot, de här växterna. Och sen så växte det här under en tid, och sen precis innan skörden så skulle det komma ett till regn som gjorde att skörden blev mogen. I Uppenbarelseboken 14 så säger Jesus att han kommer tillbaka med en skära för att skörda. Och han säger att skördetiden är inne, till jordens gröda är mogen. Så på samma sätt som det var för åkerbrukaren eller jordbrukaren i Gamla testamentet, så kommer det också att bli med evangeliets skörd. Det kommer att bli en skörd utav människor, och därför kommer det också ett sent regn. Och det är den helige andes utgjutande. Man kan läsa om det till exempel Apostlagärningarna 3:20, där där Petrus talar om väckelsetider som kommer från Herren. Så det kallar man ibland, hur många av er är bekanta med den termen, det sena regnet? Har ni hört det? Någon av er? Ja. Den sena regnet. Och vi väntar på det. Vi väntar på de här väckelsetiderna, tider av vederkvickelse från Herren. Han kommer att sända sin ande precis som han gjorde på pingstdagen. Och pingstdagen när människor fick förmåga att tala andra språk. När de fick kraft att gå ut och sprida evangeliet. Och vet ni, många gånger så sitter vi och vi väntar på de här tiderna att de ska komma. Och vi ser fram emot den här händelsen. Det står om dem i profetiorna. Att det ska komma en tid när hela jorden lyses upp av Guds härlighet. När evangeliet går till hela världen som vi läste om i Matteus 24. Och vi tänker, ja det ska bli en fantastisk tid. Någon gång där i framtiden så ska det hända. Men vet ni? Om vi har den inställningen så kommer det kanske aldrig att hända i vår generation. För vad vi förväntar egentligen är att Gud på något sätt ska skicka någon övernaturlig blixt över oss. Kanske det kommer någon form av känsla som jag får. Och sen börjar jag få en iver och en entusiasm att plötsligt gå ut och sprida evangeliet och berätta för mina grannar och mina arbetskollegor om att nu behöver ni lyssna på Guds evangelium. Men inte så som det kommer att hända. Och jag skulle vilja läsa ett citat ifrån Löftestiden, sida 53. Ellen White skriver så här. På många platser kan man se helgade människor till andra förmedla den upplysning som har gjort frälsningens väg genom Kristus klar för dem. Och i det att de fortsätter att låta sitt ljus lysa, lägg noga märke till vad hon skriver. I det att de fortsätter att låta sitt ljus lysa på samma sätt som de gjorde som blev döpta med anden på pingstdagen, får de ta emot mer och mer av andens kraft. Och sen säger hon, detta är det sätt på vilket jorden ska bli upplyst med Guds härlighet. Ser ni här att det handlar inte direkt här om någon övernaturlig blick som kommer och träffar någon och sen så plötsligt så går de ut och sprider evangeliet. Men det är att de börjar så smått att sprida, berätta för någon. Sedan så börjar de göra det mer och mer. De får mer och mer del av Guds andes kraft. Till slut så blir det så att hela jorden lyses upp av Guds härlighet. Det är inte någon övernaturlig blick som skapar evangelister och missionärer av kyrkbänksvärmare. Ellen White fortsätter och säger så här. Å andra sidan finns det människor som istället för att klokt förbättra och vidga de nuvarande tillfällena väntar i sysslolöshet på någon särskild tid av andlig förnyelse. Lägg märke till det. När den tiden kommer, menar de, skall deras förutsättningar och förmåga att upplysa andra starkt förbättras. De försummar därför de nuvarande plikterna och förmånerna och låter sitt ljus brinna svagt. Under det att de ser fram emot en tid då de utan någon ansträngning från sin egen sida ska få en särskild välsignelse genom vilket de ska bli förvandlade och lämpliga för tjänst. När jag läste det här så insåg jag att oj. Är det här som Gud förväntar? För jag hade också på ett sätt tänkt att någon gång i framtiden då ska Gud sända sin ande. Vi bara väntar. När som helst så kommer han att sända sin ande. Vi håller tummarna, vi väntar, vi ber för det. Och det är det vi har gjort under de här 10 dagarna. Vi ber om den helige andes regn. Och det är inte fel att be om den helige andes regn. Missförstå mig inte. Vi bör be om väckelsetider. Men om vi sitter i sysslolöshet här idag och låter vårt ljus brinna svagt för människor, så kommer vi inte att bli lämpliga för tjänst. Det är inte så som det kommer att fungera. Lägg märke till hur den tidiga kyrkan förberedde sig. Lukas kapitel 24 och vers 46 till 51. Och han sa det till dem, det är Jesus som talar. Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är själva vittnen om detta. Och sen säger han, och se, jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden. Och så, sen så står det, sedan förde han dem ut till Betania. Han lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem skildes han från dem och blev upptagen till himlen. Så, många läser den här och de tänker, ja kolla här, Jesus säger ni ska bli mina vittnen, ni ska få kraft. Och så säger han åt dem, men vänta här i staden. Stanna där i staden. Och då tänker många att ja, det är det vi ska göra. De satt på sina händer, väntade i sysslolöshet. 10 dagar skulle de vänta. Ja, de skulle be om det förstås. Men det var faktiskt inte det enda som de gjorde. Lägg märke till vers 53. Vad gjorde de under den här tiden? Det står att de var alltid, var då?
I helgedomen.
Och lovade Gud. Okej, okay? De var i templet där. De lovade Gud, de prisade Gud. De kommunicerade evangeliet till andra. Och när de gjorde det, då började det här att växa och växa. Och till slut så kom den helige ande på pingstdagen och utgöts över dem. Och de kunde få kraft att sprida det till hela världen. I Matteus evangeliet kapitel 25 så läser vi en liknelse om den som sången som vi sjöng här. Må vi alla vara vakna, eller hur? Må vi alla hava olja ut i våra lampor då? Det kommer ifrån den här liknelsen om de 10 jungfrurna. Hur många av er har läst om de 10 jungfrurna någon gång? Mm-hmm. Och hur var det nu? 5 var förståndiga, eller hur? Och 5 var oförståndiga. Och vad var skillnaden mellan de förståndiga och de oförståndiga? Jag har hört en tusentals gånger kanske predikas. Vad var skillnaden?
5 hade reservolja med.
Precis, 5 hade olja och 5 hade inte reservolja med. Så, och oljan representerar den helige ande, eller hur? Och så, därför de som har en helig ande, de kommer att vara de som är förståndiga och som kommer att komma in. Och den här lampan förstås, den representerar ju Guds ord. Så att man ska kunna lysa klart med den. Och sen så står det i slutet av den här liknelsen. Vers 13. Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Ni vet hur det var, de 5 oförståndiga blev inte insläppta. Eftersom de var borta och förberedde sig för sent. Och det finns många saker man skulle kunna dra ut ifrån den här liknelsen. Och jag säger inte att de här andra predikningar som man har hört är på något sätt fel. Men det är så att om vi studerar Bibeln, om vi ber om den helige ande, så kommer vi att vara redo. Men det finns någonting mer som många kanske inte tänker på när man läser den här liknelsen. Han säger, vaka därför, säger Jesus. Ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Och då tänker vi, ja, vaka. Vad betyder det? Det betyder just det här, vänta. Titta ut. Sitta på sin vakt, sitta på sin post. Någon gång kommer Jesus att komma. Jag ska inte säga upp min tro. Jag ska vänta. Men det är faktiskt inte den vakan som Jesus ber oss att göra. För lägg märke till vad som står i nästa vers. Vers 14. Ibland så kopplar vi isär liknelsen om de 10 jungfrurna med liknelsen om talenterna. Men det borde man inte göra. För lägg märke till vad Jesus säger i vers 14. Det kommer att bli som när en man skulle resa utomlands. Det, säger han. Vad kommer att bli som det? Jag har refererat tillbaka till den tidigare liknelsen. Eller hur? Han säger, det kommer att bli som när en man skulle resa utomlands och han kallade sina tjänare och lämnade sin förmögenhet åt dem. En gav han 5 talenter, en annan 2, en tredje 1 talent, var och en efter hans förmåga, och sedan gav han sig iväg. Den här är kanske också en liknelse som vi har hört många gånger. En person fick 5 talenter, en annan fick 2 och en fick 1. Lägg märke till att varenda en fick en utav dem i alla fall. Det var ingen som inte fick någon. Hur är det när vi pratar om talenterna? Vanligtvis, vad säger vi att de representerar?
Pengar.
Pengar, ja. Det gör de, absolut. Vissa har mycket pengar, vissa har lite mindre pengar, vissa har jättelite pengar. Och det tycker vi alla, att det är vi som har jättelite pengar. Men, ja, och hur vi använder pengar, det är förstås en del av den här uppfyllelsen. En annan aspekt är också vad vi brukar prata om, vad jag i alla fall har hört oftast. Det är funktionärslistan i kyrkan. Okej? Nu har ni ingen här i Borgo, men kanske ni borde skaffa en. Om ni ska kunna uppleva uppfyllelsen av talenterna, ifall det är det som talenterna handlar om. Precis, det tror jag också. Helt klart. De olika gåvor som Gud har gett oss. Okay, någon är duktig på att spela piano. Min fru är fantastisk på att spela piano. Hon är jätteduktig på att sjunga, på att spela fiol. Hon kan göra massa fantastiska saker. Så hon har en massa gåvor. Och någon annan har gåvan att skaka hand med folk. Vara jättepositiv. Någon har gåvan att vara... hålla bibelstudier, någon har gåvan att predika, någon har gåvan att göra si eller så. Så alla har vi gåvor. Och det är sant, det är en del av uppfyllelsen av den här. Men då kanske någon tycker att ja, men jag har väl ändå ingen gåva. Jag har gåvan att sitta på en stol. vet ni, varenda person fick minst en talent. Var och en av oss har en gåva. Men vet ni, talenterna innefattar mer än bara våra gåvor. Faktum är, om vi läser Såningsmannen så finns det ett helt kapitel. Ni vet den här boken, Såningsmannen, av Ellen White. Där finns det ett kapitel som handlar om talenterna. Och där skriver hon upp olika talenter. Gåvorna är en av dem, pengar är en av dem. Men även vårt intellekt är en av dem. Hur många här inne har ett intellekt? Jag tror att var och en av oss har ett intellekt, eller hur? Tiden beskriver hon också som en gåva, eller som en talent. Och hur många av oss har tid? Alla har fått lika mycket tid, eller hur? Var och en av oss har fått någonting. Livsenergi, kraft. Och poängen med den här liknelsen är att vi behöver använda dem och förmera dem för Guds verk. Eller hur? Det var, den här personen som gav de här talenterna, den representerar ju Jesus, eller Gud. Och han ville ha, minns ni hur det var? När han kom tillbaka, vad ville han ha då? Vers 19 så står det, en lång tid därefter kom tjänarnas herre och krävde redovisning av dem. Han ville veta, hur har ni använt de här gåvorna som jag gett dig? Hur har du använt din tid? Hur har du använt din förmågor? Hur har du använt dina pengar? Hur har du använt alla de olika sakerna som jag har gett dig? Och den som hade fått 5 talenter, han hade förmerat dem, eller hur? Han hade skaffat 5 till. Den som hade fått 2 talenter, han hade också förmerat dem och hade skaffat 2 till. Och båda 2 fick samma berömmelse utav Gud. Du vet, Gud, han ser inte till hur stora talenter vi har, hur många vi har. Allt som han ser till är vad vi gör med det lilla som vi har. Så var det en som hade det minst av alla, som inte hade använt sin talent. Han hade grävt ner den i jorden. Och det är en varning för oss. De kanske som känner att vi har minst talenter. Jag har ingenting egentligen. Jag har bara det här lilla. Kanske är det de som är mest benägna att ursäkta sig. Och säga att jag behöver inte göra något för Guds verk. Men det var den tjänaren som blev tillrättavisad och han blev utkastad. Den har ett dåligt slut. Den här tjänaren, han hade grävt ner den i jorden. Han hade använt sina talenter till den här världen. Istället för att använda dem för Guds verk. Poängen med den här är att vi ska använda dem för Guds verk istället för att gräva ner dem i den här jorden. Om vi tänker efter. I de arbeten som vi har. I de saker som vi gör. Gör vi det för Gud? När vi arbetar för att kanske vi använder alla våra talanger och gåvor och förmågor, energi och kraft för att utveckla någon typ av företag som kan vara bra i sig själv. Men jag säger inte att det är fel att göra det. Men använder vi våra förmågor för världen för att främja världsliga saker eller använder vi dem för att främja Guds verk? Du kan vara ett vittne där du är. Du kan använda dina förmågor för att nå ut med evangeliet till andra. Ifrån löftestiden, sida 54 och 55, så skriver Ellen White så här. Istället för att se fram mot någon framtida punkt, då de, genom ett särskilt utgjutande av andlig kraft, kommer att på ett undergörande sätt bli lämpliga för att vinna människor för Gud, skulle de istället dagligen överlämna sig åt Gud, så att han kan göra dem till redskap som han kan använda. De skulle dagligen förbättra de möjligheter till tjänst som ligger inom räckhåll för dem. De skulle dagligen vittna för mästaren, var de än må befinna sig. Oavsett om det är i någon anspråkslös arbetsmiljö, i hemmet eller inom något offentligt arbetsområde. Okej, okay? Så hon säger inte att det är fel att arbeta i ett vanligt arbete. Det är inte det som är poängen. Men varför är vi där? Gud har satt oss där för att vi ska vara ett vittne. Inte för att utveckla det här företaget. Eller främja någon annan verksamhet. Vi är satta där för att vara vittnen. Visst, vi ska göra vårt jobb. Men vi gör det för att främja Guds verk. Det är syftet. I Evangelism, sida 699. Så skriver Ellen White så här. När vi har fullständig helhjärtad överlåtelse till Kristi tjänst kommer Gud att erkänna det genom en utgjutelse av sin ande utan att mäta. Men detta kommer inte att hända så länge den större delen av församlingen inte är arbetare tillsammans med Gud. Wow. Jag vet inte om ni greppade det som jag just läste, men det här är kontentan. Hon talar om utgjutelsen av den heliga ande i sista tiden. Hon säger det här kommer inte att hända förrän den större delen, det är alltså mer än 50%, eller hur? Arbetar tillsammans med Gud. Ibland när jag läser den så blir jag lite missmodig. Men när jag läser den också så ser jag ett löfte i det här. Och det ger mig hopp. För jag tror att Gud kommer att mana på människor i alla församlingar. Alla adventistförsamlingar i hela världen. Så att åtminstone 50% av dem arbetar för Guds rike. Heltid. Oavsett var du är. Inte bara att du kommer till kyrkan en gång i dagen. Eller vad säger, en gång i veckan. Men vi gör det i vardagen. var vi än är, var vi än må befinna oss. Först börjar församlingen arbeta, sedan kommer det sena regnet. Det är vad vi ser enligt det här. I löftestiden 105. Gud har länge väntat på att tjänandets anda ska komma att behärska hela församlingen. Så att alla ska arbeta för honom i överensstämmelse med sin förmåga. Så säger hon, när medlemmarna i Guds församling utför det arbete som anförtrotts dem på de behövande fälten hemma och utomlands för att uppfylla evangeliets uppdrag, kommer hela världen snart att vara varnad och Herren Jesus kommer att återvända till denna jord med makt och stor härlighet. Jag vill säga en sak till dig. Du har förmågan att påskynda Jesu återkomst. Visste du om det? Vi har förmågan att påskynda Jesu återkomst. Om du och jag tar Guds missionsbefallning på allvar, vågar kanske kliva ur den där bekvämlighetszonen, vågar riskera någonting för Gud, för Jesus, så kan du och jag vara medarbetare med Jesus. Och vet du, Gud kommer hjälpa dig. Han kommer sända sina änglar. Han har lovat att han är med oss alla dagar in till tidens slut. Vi har ingenting att frukta. Om vi bara vågar ta det här på allvar. Hon säger vidare, hur kommer det sig att inte många fler svarar på denna kallelse? Beror det på att de tror att de är ursäktade på grund av att de inte står i en talarstol? Låt dem förstå att det finns ett stort arbete att utföra utanför talarstolen av tusentals helgade församlingsmedlemmar. Jesus kallar varje person i sin församling till aktiv tjänst för honom. I Matteus evangeliet kapitel 20 och vers 6-7. Så har vi ett hoppfullt scenario. Jesus berättar en liknelse om en husbonde som går ut och lejer arbetare, dagarbetare. Och han ser dem stå där på torget, sysslolösa. Och han går, han säger, gå och arbeta i min vingård. Och de gör det. Kommer överens om en talent. Sen så går han ut igen i tredje timmen. Och sedan så går han ut igen vid sjätte timmen och vid nionde timmen. Och sen så till slut i vers 6 så står det också vid elfte timmen gick han ut och fann några andra stå där. Och han sa till dem, varför står ni här hela dagen arbetslösa? Kanske Jesus ställer den här frågan till dig. Kanske har du varit i församlingen Hela ditt liv. Men du har inte riktigt varit en medarbetare till Kristus. Jesus ställer den här frågan. Han säger, varför står du här arbetslös hela dagen? Men det betyder inte att det är kört för dig. Han säger i vers 7. Eller i vers 7 så säger han. Så svarar de, därför att ingen har lejt oss. Han sa det då till dem. Gå till min vingård, ni också. Det finns hopp. Även om vi har försummat det här under större delen av vårt liv, så är det inte kört bara för det, utan vi kan fortsätta nu, vi kan göra den bästa av den tid som finns kvar och vi kan vara medarbetare med Kristus. Så jag vill ställa dig en fråga. Önskar du att svara på Jesus kallelse? Gå till min vingård du också. Önskar du att använda de talenter som Gud har gett dig, om det är pengar, om det är tid, om det är förmågor, allting, för Guds verk endast? Om det är det så skulle jag vilja be dig att visa det för Gud genom att resa dig upp på din plats just nu. Om du skulle vilja säga till honom, jag vill använda mina talenter för ditt verk. Jag vill be dig att göra det just nu i så fall. Amen. Gör det inte bara för att någon annan gör det, men om det här är någonting som du önskar säga till Gud. Prisa Gud. Låt oss be tillsammans. Himmelske far, tack för att du har talat till oss. När vi har känt maningen, vi har känt kallelsen om att gå ut till din vingård. Visa oss vad det innebär i våra personliga, privata liv. Gör oss till vittnen för dig, för vi vill vara mena allvar med att avsluta ditt verk så att du kan komma tillbaka. Och vi ber för den här lilla gruppen här, att du ska låta den växa. Att fler människor ska kunna komma hit och få höra om ditt rike. Tack för löftet som du har gett oss om att du är med oss alla dagar intill tidens slut. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.